Hollywoods manusförfattare strejkar. Programledaren Jerry Springer går ur tiden. Och vi undersöker varför Amerikas bilar fortsätter svälla. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 170, inspelat lördagen den 6 maj i Nordens år 2023. Lördag, framförhållning, aj. Jag ber om ursäkt att jag är ganska snorig. Idag, näsdropparna klarar inte riktigt att hålla emot. Vi har haft väldigt blåsigt i några dagar, så det är enorma mängder bös i luften. Ställer till det. Elände. Kliar i ögonen också. Kliar. Inte roligt. Men, en uppföljning från förra avsnittet, där jag berättade om min gamla Caprice Classic Convertible och sa att den hade en V8 på 7,4 liter. Lyssnaren Marcus, tack så himla mycket, har enormt detaljsinne. Han kom ihåg att en gång tidigare hade jag pratat om den här bilen, åtminstone en gång tidigare, och då sagt att den hade en 5,7 liters V8, vilket är rätt. Och sanningen är att jag vet inte. Jag vet att jag alltid har trott att den här bilen hade en 5,7 liters 8. Men nu när jag googlade runt på 74 Chevrolet Caprice Classic Convertible så verkade det som att de alla hade 7,4 liters. Så det är mycket möjligt att jag har levt en lögn i alla dessa år, eller åtminstone blivit omtalad, fått höra fel. Eller också kanske de såldes i båda motorstorlekarna, jag vet inte. Men i vilket fall, stor var den. Det kan vi alla vara överens om. Jag kommer ihåg, det är en av de här fantastiska grejerna när man varvar en så stor motor. Oavsett hur stor nu den i verkligheten var. Men när du varvar den och hela bilen gungar. Alltid roligt. Men, Hollywood strike. Writers Guild of America har gått ut i strejk. De strejkar medan jag spelar in detta. Och det har lett till följder för en hel del talkshows. Sådana shower som går dagligen. De har nu tillfälligt slagit igen sin verksamhet. Shower som Stephen Colbert's show. Men det här kommer ju självklart, beroende på hur länge den här strejken varar, så kommer det att påverka alla produktioner, tv-serier och filmer och allting. Även om de som redan är färdigskrivna kan ju uppenbarligen fortsätta att tillverkas. Men vi har ju haft en gyllene ålder nu, de senaste åren, med Prestige TV. Och man kan väl säga att Prestige TV, det började ju runt Sopranos någonstans. Det var ju den första stora, tror jag. Men det går att argumentera om någon annan show kanske var den första. Men som var riktigt stor och med en riktigt sån här, en filmad roman. Karaktärer som är komplexa saker. Oavsett exakt när det började så har det ju pågått ett tag, och sen med streaming, med Netflix och Amazon Prime och allt vad det är, så har ju mängden av produktioner ökat lavinartat. Det är ju så, om du prenumererar på flera såna här streaming services så finns det för mycket bra att titta på nu. Som till exempel då showen Severance på Apple TV Plus, som är sannoliken Prestige TV. Och HBO Max Westworld, första serien där, även om den har mycket otrevligt, är något av den bästa TV jag någonsin sett, något av den bästa filmiska jag någonsin har sett. Alltså istället för vad TV brukade vara. TV brukade ju vara mer eller mindre en öken med formuläriska deckare som CSI, alla dessa CSI. Och så sådana här säkra komedier, säkra breda komedier. Friends och Frasier. De var ju faktiskt inte dåliga, tyckte inte jag på den tiden. Men det var säkra drag. Och de finns ju fortfarande på TV. Jag menar, CSI kommer aldrig att dö, tydligen. Och drama som utspelar sig på sjukhus kan man tydligen aldrig få nog av. Så vi har haft den här gyllene åldern. Nu har streamingföretagen börjat dra åt pengasäcken. Så det är kris i branschen. Och speciellt då för manusförfattare. Det är ju kris för alla inblandade. Restauranger. Catering. Om det inte finns produktioner så blir det inte catering. Jobbigt för restaurangerna. Men manusförfattare har unika systemiska problem. Det är ju alltid en osäker bransch. Men det brukade vara säkrare än vad det är nu. Det brukade framförallt vara långa kontrakt. Så om du blev anställd eller fick ett kontrakt att skriva för en standard tv-serie som du skrev för Friends. Eller Frasier eller något sånt. En tv-serie, de hade 20 avsnitt per säsong. Och de kunde, om allt gick väl, tugga på i över ett årtionde. Och det här ledde då till en stabilitet. Om du väl kom in där och självklart inte fick sparken och showen inte lades ner, så kunde du bara jobba. Och detta ledde till ett system där de kunde ta in nya manusförfattare till de här writing rooms. Och de här nya fick då lära sig på jobbet. Och de fick också, otroligt viktigt, bra så kallade residuals. Som jag inte har kunnat hitta något svenskt namn på. Men det är alltså, om du skrev på ett program som manusförfattare så fick du lön när de här programmen gick i syndikering. När de alltså gick på alla möjliga kanaler hela tiden. Du fick lite pengar varje gång det här avsnittet visades som du hade skrivit på. Och om du då har skrivit på ett par shower som går in i syndikering så har du det, eller hade det, ekonomiskt helt okej. Detta var alltså, du kunde ha ett helt hyfsat medelklassliv. Det här är ju självklart mycket, mycket mindre pengar än stjärnorna. Som ju kan tjäna otroliga pengar på residuals. Men nu hade vi alltså då en boom under streamingens guldålder. Pengasprutan flödade medan streamingföretagen byggde upp sina arkiv. Och detta ledde då till att folk som ville byta karriär, bli manusförfattare, flödade in till Hollywood för att testa. Varför inte testa? Men grejen är ju att Los Angeles är väldigt, väldigt dyrt att bo. Och nu är det ett nytt, bistrare läge. Och man ska ju säga att det kan ju vara svårt att sympatisera med människor som äter brunch i Los Angeles. Men de har deras krav, tycker jag, är nödvändiga. Om inte annat för att jag vill se högkvalitativ underhållning. Jag menar, vilken tid att leva om man gillar högkvalitativ underhållning. Jösses! För att det börjar ju med manuset. Det spelar ingen roll hur bra produktionen och skådespelet är om du inte har ett bra manus att bygga på. Som exempel, se sista säsongen av Game of Thrones. Woof. Jag kommer aldrig att förstå att ingen gjorde någon sorts intervention med de här två när de drog. Jösses. Jösses. Så blir det när du inte har bra manus att jobba med. Och vad underhållningsföretagen har gjort är att de gör allt de kan för att pressa lönerna för manusförfattare. Så kontrakten har blivit kortare, lönerna har blivit lägre. Och streamingshowerna, det är en helt annan grej än de här standardsäsongerna i tv. Streamingshower är ju korta miniserier. Så det är färre avsnitt per säsong och längre mellan säsongerna. Industritermen för detta är short order. Underhållningsföretagen, de har också börjat jobba med någonting som de kallar för mini-rooms. Som alltså är mindre writers' rooms. Så att du har färre manusförfattare. Och de här jobbar då ganska ofta på kontrakt som är så korta som 10 veckor. Så om du är på ett sådant kontrakt så måste du alltså hitta ett nytt jobb var tionde vecka. Vilket ju är något stressigt. Och de här korta mini writers room, ofta nu det nya systemet är att de jobbar på shower som inte är godkända än. Så att du kan alltså tillbringa 10 veckor med att skriva det bästa manuset du någonsin kan för en show som kanske aldrig kommer att bli av. Det är inte ovanligt att de inte blir av. Sen kom ju då covid-19. Och folk satt ju hemma och tittade mycket på tv. Vilket är hurra för de här bolagen. Men det blev ju väldigt svårt självklart att producera tv. Och film självklart. Så det finns fortfarande en stor eftersläpning i tv-produktionen. På grund av de här svårigheterna att spela in tv-program i studior. Samtidigt som du följer covid-19-hälsobestämmelser. Så vi ligger fortfarande efter där. Men det här har också minskat nu eftersom Netflix gjorde en förlust av prenumeranter som fick företagets börsvärde att sjunka med 54 miljarder dollar förra året. Och Disney, NBC Universal och Paramount samlade ihop mer än 8,3 miljarder dollar i förluster på sina streaming services. Wall Street, föga överraskande, vill inte belöna detta. Så kasta allt på väggen-mentaliteten som underblåste hela den här kapprustningen i streaming är nu officiellt över. Så nu har Disney, Warner Brothers, Discovery och andra sagt upp tusentals anställda. Jag tror Disney själv har sagt upp 7000. Och de har dragit sig ur kontrakten för underpresterande programmering. Och lovat att vara mer försiktiga i framtiden. Och det är alltid viktigt när du pratar om Wall Street. Wall Street nöjer sig inte med vinst. Det ska vara mer vinst än förra kvartalet. Så att du lever och dör på detta kvartalets siffror. Vinsten, har den gått upp? Men det som har skadat manusförfattarnas leverne mest är just residuals. Det är de som är nyckeln till en medelklasstillvaro. På streamingtjänsterna så är residuals mycket lägre. Inte nog att leva på. Och vad en del företag har börjat göra är också att ta bort sina äldre produkter, alltså program, från streaming. För att om ingen kan titta så måste du inte betala något alls i residuals. Psh, Galaxy Brain. Och författarna, vad vill de då? Vad vill de åstadkomma genom den här strejken? De vill höja sin minimilön. Och de vill att manusförfattare som skriver för streamingplattformar ska få samma royalties som de som skriver för teaterfilm. Så vanlig film. Och de vill sluta med de här minirummen där små grupper av författare drar fram manus och ofta får mindre ersättning. Och alltså också ofta för en serie som kanske inte ens blir verklighet. Vilket ju är som kreativ person själv. Fy fan vad själstödande. Vad tycker företagen då? Jo, det är en strejk, aktiv strejk just nu. Så att företagen håller inte med. De anser sig inte ha råd med detta. Går inte. Så en kreativ, en manusförfattare och allmänt kreativ skapare heter Adam Conover. Och han sa i en intervju på CNN, David Zaslav, vd för Warner Brothers Discovery, moderbolaget till nätverket jag pratar med dig på just nu, alltså CNN, fick 250 miljoner dollar förra året. En kvarts miljard dollar. Det är ungefär samma nivå som vad 10 000 manusförfattare ber honom att betala oss alla kollektivt. Så jag skulle säga att om du får 250 miljoner dollar i betalt, dessa företag tjänar enorma summor pengar. Deras vinster ökar så att det är löjligt av dem att åberopa fattigdom. Conover nämnde också Netflix som har en co-vd, Ted Sarandos. Han tjänade 50,3 miljoner dollar 2022. En ökning med 32% från föregående året. Så det är alltid fantastiskt vilka saker det finns och inte finns pengar till. En annan del av strejken är också artificial intelligence som ju är det är väldigt mycket prat om just nu. Väldigt, väldigt mycket prat. Personligen, de här grejerna som vi pratar om nu, large language models, de är inte intelligenta. Finns ingen intelligens, inte någon intelligens i dem. Men i alla fall, om man inte bryr sig ett dyft om kvalitet så kanske man kan använda en AI, eller de kanske kommer att utvecklas vidare. Det går ju vansinnigt fort i den här. De kanske kan kränga ihop manus som inte är dummare än några av. Jag har sett filmer som spelades in baserat på fenomenalt dumma manus. Säkert, en AI kan säkert kränga ur sig något så dumt, tror jag säkert. Vilket ju är en oro, för att de här bolagen skulle ju älska inget mer än att inte behöva ha någon enda jobbig manusförfattare. De bara en liten dator som spottar ur sig manus. En konsekvens av den förra strejken som Writers Guild of America genomförde, det var för 15 år sedan ungefär. En av sakerna den ledde till var mer reality-tv. För att många av reality-programmen omfattas inte av Writers Guild. Även om de har ju också självklart manusförfattare, men det är ett annat race. Så antagligen så får vi njuta av mer reality-tv, och det är alltid skoj. Och apropå reality-tv, en människa som verkligen har påverkat världen gick ur tiden nyligen. Jerry Springer. Föddes 1944 i en tunnelbanestation i London. Den här tunnelbanestationen användes som BB på grund av bombningen som ju pågick mot London. Och han avled nu efter en kort tids sjukdom. Vi vet inte officiellt vad för sjukdom. Spelar väl ingen större roll egentligen. Men hans föräldrar var tyska judar som flytt nazisterna. De var tydligen från vad som då var Prussia och som nu är Polen. Och han hade 27 familjemedlemmar som dog i förintelsen. Kom till Amerika som femåring. Och han började sin karriär lite ovanligt. Han jobbade åt John F. Kennedys presidentvalskampanj. Och sen så la han ner den verksamheten efter att JFK dog, blev mördad. Och sen så jobbade han sig till att bli borgmästare i Cincinnati. Och han, där lyckades han begåvat nog. Det blev en skandal, för han hade betalt för en sexarbetare med check. Och just att betala för sina olagliga grejer med en check är ju inte särskilt begåvat. Så det blev mycket med det. Men sen så gick han över till tv. Och 1991 så startade han Jerry Springer Show. Som gick tills 2008, apropå att showerna kunde gå länge. Jag vet inte om de hade Writers Guild eller inte på den showen. Men i vilket fall. Springer, som enligt de som har pratat med honom, säger han var egentligen en trevlig prick. Trevlig, smart. Men han insåg väldigt fort att kontroverser leder till tittarsiffror. Så han var en av dem som verkligen startade förnedrings-tv. Och skammens död. Spelar ingen roll vad du säger och gör så länge du får uppmärksamhet. Och de här Jerry Springer, om du aldrig har sett detta, det är något av det mest deprimerande som jag känner till. Det är otroligt. Men jag har i avsnittsinformationen, amerikapodden.com/avsnitt-170, en länk till en Guardian-artikel som har flera höjdpunkter från den här showen. Finns ju en massa på YouTube. Du kan bara gå till YouTube och söka efter Jerry Springer. Så kan du också vilja känna att du borde ta en dusch. Allting är lite äckligt. Det var väldigt mycket fejkat på det här programmet. Därför att de brydde sig ju inte, producenterna. Om du ringde upp till dem och sa att hej, jag gör den här fullständigt galna saken, så skulle de säkert flyga in dig till studion. Så att det är mycket skrik, det är mycket slag, det är mycket ryck i hår, och framförallt så är det mycket bleeps. Bleep! Mycket bleeps. Bleep! Och de använde också, fantastiskt nog, när det hettade till i studion, när folk började slåss, så hade de en boxningsklocka som ringde. Så vad Jerry Springers show gjorde, var att den tog spektaklet från professional wrestling. Alltså det här, det är större än livet. Men tog det till vanliga människor. Eller hur vanliga de nu var. Som sagt, det var mycket fake och överdrift. Men några ämnen, det här är från den här Guardian-artikeln. Du kan titta på alla de här om du känner för det. En man som gifte sig med sin häst. Mm. Och jag hade bibliska relationer med sin häst. En kvinna som hade sex med 251 män på 10 timmar. En strippa som legat med sin systers pojkvän. Och kanske det sjukaste av allt. Det är inte från Guardian-artikeln. Men en sak som de gjorde. Och den här gick ju som sagt en lång tid. Så de hade mycket tid att hitta på nya och värre grejer. Men det var en ung man som var oskuld. Och hans kompis ville hjälpa honom. Så att de satte ihop en liten lek. Där det alltså fanns 5 kvinnor bakom skärmar. Och så han inte kunde se, oskulden kunde inte se kvinnorna, eller flickorna, yngre. Han var yngre. Vad han som ville hjälpa sin kompis blev av med oskulden inte visste var. Att en av de här kvinnorna bakom skärmarna var hans syster. Som var oskuld. Men det var ju så, 90-talet, det var mycket chockmedia i Amerika. Och det var mycket Howard Stern, till exempel, på radion. Howard Stern, som jag har aldrig riktigt gillat egentligen. Men jag har många vänner som fullständigt som lyssnade troget hela tiden på Howard Stern. Howard Stern gjorde... Och precis samma formula, att det handlar om att chocka. Det handlar om att vara värst. Men Howard Stern är också, har en bra talang för intervjuer. Och sen också, jag tror hans show var radioshow då. Varje veckodags morgon. Och jag tror det var 5 eller 6 timmar. Som han på något sätt lyckades fylla. Vilket i sig självt är helt otroligt. Men kontrovers var ju guld. Kontrovers är guld. Och Springer själv verkar inte ta det han gjorde på allvar överhuvudtaget. När han tillfrågades om sitt program så sa han, det är tuggummi. Men personligen, jag tycker att det var något mycket värre än så. Men samtidigt, om det inte hade varit Jerry Springer just så hade det antagligen varit någon annan. Amerika var redo för förnedrings-tv. Bilar. Det är fantastiskt nu. Jag har noterat mer och mer hur otroligt stora bilarna i Amerika har blivit. Framförallt då pickuperna och stadsjeeparna. Och det jag satt i trafiken här en dag och tänkte att min Bolt EUV, jag körde... Den känns lite stor för mig. Det är mer bil än vad jag behöver egentligen. För det är bara jag i min pendelexistens 99,9% av tiden. Någon gång på helgen kanske vi åker runt familjemässigt. Men oftast det är bara jag i den här. Så jag behöver inte ens ha ett baksäte. Så tänker jag på det. Sen parkerar jag och så noterar jag att min Bolt EUV är den minsta bilen på den här parkeringsplatsen. Och vi har ju alltid haft stora bilar i Amerika. Stora, härliga pilsnerpråmar. Men nu tycker jag, nu har det blivit riktigt löjligt. Alltså pickupperna, som är vad väldigt många köper numera. Vi har några grannar här som har sina pickupper. De står på garageutfarten. Eller garageuppfarten. Men de får inte plats. De är för stora för att få plats på garageuppfarten. Så de puttar ut i gatan. Och de här är ju också då självklart enormt svåra att parkera ordentligt. Men så varför så stora bilar? Det finns självklart ekonomiska motiv till detta. Och detta började på 70-talet. Det var då de första lagarna om bilars bränsleekonomi skrevs. För på den tiden så kördes pickupper endast av människor som behövde pickupper. Du hade en pickup för att du hade saker som behövde transporteras. Eller du behövde ha hög markfrigång för du skulle åka runt i markerna. Du behövde något sådant. För att vem skulle annars köpa något så stort och otympligt? Och pickuper, de är ju ett elände att köra också. Jag antar att de har blivit bättre på senare år, precis som all teknologi har gått framåt vad gäller bilar. Men du svajar fram helt stumt i de här pickuperna. Men så det var logiskt på den tiden, tyckte då Environmental Protection Agency, att tillåta att pickuper har sämre bränsleeffektivitet, alltså släpper ut mer avgaser. Det är ju illa nog att du måste köra eländet. Ska vi inte beskatta det också? Och 2010 under Obama-administrationen så uppdaterades reglerna. EPA använde återigen ungefär samma logik, så de skapade ett liknande undantag för stora fordon baserat på fordonets citat fotavtryck, alltså området mellan fordonets hjul. En biltillverkare som säljer bilar med större fotavtryck fick mindre stränga regler för avgasutsläpp än de som säljer sedaner eller kompaktbilar. Så om du säljer små bilar som redan är mer bränsleeffektiva så straffas du för det. Någon tyckte att detta var logiskt. Men sen dess så har försäljningen då av lastbilar och stadsjeepar, SUV:er, exploderat. Så det är långt bortom bönder och andra som faktiskt behöver sådana fordon för sitt arbete. Så SUV:n, stadsjeepen, som för ett decennium sen så utgjorde den en tredjedel av försäljningen av nya fordon, står nu för 3/5 i Amerika, enligt analysföretaget J.D. Power. Bilförsäljningen däremot, vanliga hedliga bilar, den har rasat från ungefär hälften av sålda nya fordon till bara 1 av 5. För biltillverkarna har ju självklart satt sig in ordentligt i hur utsläppsregleringssystemet fungerar, självklart. Så en SUV, stadsjeep eller crossover utility, vad du nu vill kalla dem, den fungerar som en personbil. De används av familjer, de körs för pendling, de har ingen roll att spela på byggarbetsplatser eller bondgårdar. Det är lite dagliga transporter. Men eftersom de har fyrhjulsdrift eller lite mer lastutrymme eller en tredje sätesraden är viktig, så är de tillräckligt stora för att kvalificera sig som pickupper. Åtminstone vad gäller bränsleförbrukningsbestämmelser. Så resultatet är en utsuddning av gränserna mellan bilar och lätta lastbilar. Så i början, när de första SUV:erna kom ut, så var de byggda på pickup-plattformar. Men folk upptäckte ju ganska snabbt att precis om en pickup så svajar du fram helt stumt och det är inget roligt alls att köra. Så de började bygga dem i samma storlek men nu på en bilplattform så att de uppför sig mer vettigt i trafiken. Men biltillverkare kan sälja större stadsjeepar och lastbilar eftersom de här mindre, citat, lastbilarna minskar de totala utsläppen från fordonen de säljer. Vilket hjälper dem att följa de federala reglerna för avgasutsläpp. För att det blir självklart ett spel av alltihop. Men EPA jobbar nu på nya regler som ska ge biltillverkarna anledning att bygga mindre bilar. Vi får se vad de hittar på. Biltillverkarna älskar pickuper och stadsjeepar. Älskar. Varför då? Jo, SUV:er och pickuper, de kostar vanligtvis bara lite mer att tillverka än mindre fordon. Men konsumenterna har visat att de är villiga att betala så mycket som 50% mer för dem. Vilket självklart gör vinstmarginalerna mycket högre. Jag ska säga, jag funderade på att köpa en pickup för några år sedan. Något litet begagnat. Bara för att ha för IKEA och ärenden och sånt. Tänkte, de måste ju vara billiga. Du får ju bara en halv bil. Fel! Hur ger det mig vad dyra de är pickuper? Som en Ford F-150 som ju är en av Amerikas Amerikas mest populära pickupper. En Ford F-150. Den börjar någonstans runt lite under 34 000 dollar. För det absolut mest nerskalade avskalade som du kan hitta. Men sen kan du bygga på. Och hur ger det mig vad du kan bygga på? En F-150 Limited, som alltså är den dyraste varianten. Den har allt. Den börjar på 84 910 dollar. För en pickup alltså. Det är ungefär samma pris som en BMW 8-serie. Vilket det knäcker mig när jag tänker på det. Men, så varför? Varför har de här dyra monstrositeterna? Det är ju inget större psykologiskt genombrott som jag begår här genom att misstänka. Det beror på en känsla av trygghet. Livet är farligt. Och om du har en stor bil runt dig så känner det ju... Du känner dig säkrare. Framförallt om du kör runt på barnen. Pansarvagn. Mycket plåt. Och du sitter högt. Och du har bra översikt. Vilket ju alltid är väldigt trevligt. Jag är alltid lite halvgalen. När jag står bredvid på någon parkeringsplats. Står bredvid en sån här pickup. För att jag kan inte se. Därför att pickuppen är så förbannat hög. Att jag inte kan se åt det hållet. Vilket ju är väldigt säkert och bra för mig. Men jag såg också, ironin är inte död. Jag såg en artikel om hur amerikanska bönder nu har börjat tycka att pickupperna har helt enkelt blivit för stora. De är för otympliga för att använda på bondgårdarna som bruksfordon. Jag vet inte hur vanligt detta är. Men en del har tydligen börjat importera små fyrhjulsdrivna pickupper från Japan. Dessa är så kallade K-trucks, K-E-I-trucks. För amerikansk lag säger att privatpersoner får bara importera bilar till Amerika som är över 25 år gamla. Det finns självklart luckor för de envisa, men det är plågsamt. Rent generellt så gäller det att bilen är 25 år eller äldre. Och den här regeln kommer då till så att samlare ska kunna importera gamla klassiker. Utan att de måste ha alla säkerhetsfunktioner som krävs av en amerikansk bil. Det här förbudet tillkom självklart av begär från amerikansk bilindustri. För vad som hände när folk började importera europeiska bilar... Folk upptäckte att om du gjorde en gråimport av en europeisk bil, de var mycket billigare i Europa. Så att köpa bilen och betala för frakten var billigare än att gå ner till närmsta dealership och köpa en BMW eller en Audi eller vad det nu var du ville ha, Volvo eller Saab. Så vad göra? Jo, våra politiker lyssnade självklart på industrin och förbjöd privatimport, förutom då för bilar äldre än 25 år. Som de här små billiga japanska pickupperna, som alltså bönderna, de som från början behövde de stora pickupperna, nu importerar. Det är väldigt Hakuna Matata, Circle of Life. 6 januari, rättegångarna fortsätter och det är hit efter hit för vårt Department of Justice. De vann precis en fällande dom mot en man vid namn Peter Schwartz. Han är vinnare. Han fick det längsta straffet hittills för 6 januari. 14 år i fängelse plus 36 månader villkorligt. Schwartz, hävdade åklagaren, var den första personen som kastade en stol på poliser, vilket skapar en öppning till polislinjen vid Kapitolium. Hans handlingar, vilka inkluderade att stjäla kemisk ammunition som pepparspray, ledde till att hundratals upprorsmakare överväldigade poliser vid en viktig polislinje och tvingade dem att dra sig tillbaka, hävdar åklagaren. Den här Schwartz verkar vara en riktig goding. Han har en lång historia av våldsamheter bakom sig. Och hans försvarsadvokat ansåg att Schwartz borde få kortare straff. i och med att han inte gjorde det han gjorde för personlig vinning. Utan han trodde på Trumps stora lögn att valet var stulet. Ja, man får arbeta mot det material man har. 14 år. Hur var det värt det? Och gissa vem som inte har lyft ett finger för att hjälpa de här. Mm. Men Department of Justice har också haft framgång. Det har pågått i flera månader nu en rättegång mot de så kallade Proud Boys. Som är ett fascistgäng som Trump under en av presidentvalsdebatterna. Han blev tillfrågad om han kunde ta avstånd från Proud Boys. De var ju inblandade i det här Unite the Right upploppet, vad man nu ska kalla det. Vilket han inte kunde göra, vilket han inte ville göra. Utan då, på nationell scen, så sa Trump till dem att stand back and stand by. Vilket åtminstone en av dem twittrade, standing by, sir. I alla fall, det här gänget, fascister. Sammantaget så befanns ledaren, Enrique Tarrio, och hans tre kumpaner skyldiga till uppvigling, konspiration för att hindra certifieringen av valet 2020, obstruktion av certifieringen, konspiration för att förhindra tjänstemän från att utföra sina uppgifter, obstruktion av brottsbekämpning under civil oordning och medhjälp till förstörelse av statlig egendom. Jag använde Google Translate för att översätta alla de legala termerna här, men jag hoppas det är åtminstone nära nog att vi förstår hur mycket de här fascisterna hittade på. Och det är alltså, jag tycker att uppvigling är ett så tråkigt ord. Jag gillar det engelska ordet mycket bättre. Seditious conspiracy. Det är alltså definierat som att agera för att skada staten med våld. Seditious conspiracy är snäppet under landsförräderi. Och det är en väldigt sällsynt anklagelse. Uppenbarligen så lades det till i lagböckerna för att rikta sig mot vita supremacistiska rebeller i den här turbulenta tiden efter inbördeskriget. Och det kräver att åklagaren bevisar att två eller flera personer planerat att störta regeringen eller motsätta sig dess auktoritet med våld. Och att de våldsamt bröt sig igenom polisens linjer och in i Kapitolium, det är ju tydligt, det finns på video. Det är smart att spela in sina brott, det är smart, smart, smart. Men en förplanerad konspiration för att använda våld är enormt svårt att bevisa i domstol. Så det var ju något av en flygare av Department of Justice att söka seditious conspiracy, men det gick hem. Och näst så gäller det nu då alltså att straffen ska beslutas. Och med största sannolikhet så blir det långa fängelsestraff. Eller blir det? Proud Boys är starkt sammankopplade med Oliver Stone. Och genom Oliver Stone med en hel del andra i Trumps inre cirkel. Eller före detta, inre cirkel. Så de har det säkert lite svettigt nu. De får erbjudanden från Department of Justice att rulla över på sina gamla kamrater. Vi får se hur mycket omärta de här genierna lyckas visa. Och hur mycket de kommer att bara rulla över. Så det är nog lite jobbigt för Oliver Stone. Eller om det vore jag så skulle det vara... jag skulle kunna sova. Men Oliver Stone lever i en helt annan verklighet, så han tycker säkert inte att det är några problem alls. Tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar mottages med tacksamhet. Och om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel, så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Och jag svarar alltid, vare sig du kontaktar mig på Facebook eller via gammal, hederlig, vanlig e-post. Så svarar jag oftast inom 24 timmar. Om jag inte svarar, kolla spamfoldern. Facebook som Amerikapodden, ett ord. Och hälsningar, tacksamhet till mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Ditt stöd är enormt uppskattat, så lite som 20 kronor i månaden. Gör mig väldigt glad och varm inombords. Det är självklart inget krav, jag gömmer inget bakom betalväggar eller något sånt. Men det gör mig väldigt, väldigt, väldigt glad. Så, kontakta mig gärna. Hej! /amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste!